hjärtligt välkomna tillbaka till SI-podden, alltså Sociala Innovationspodden. En podd där vi pratar om initiativ och företagande som syftar till att förbättra vårt samhälle och vår värld. I det här avsnittet så pratar vi med företagaren, författaren, föreläsaren Kristoffer Bergendahl. Kristoffer, han föreläser främst om presentationsteknik, retorik, mingel och nätverkande. Och vill du veta hur du blir en grym presentatör så är detta avsnittet för dig. Kristoffer, han delar med sig av sina 5 bästa tips för hur du ska göra för att slippa stå på skakiga ben. Vi kastar oss rätt in i intervjun. Så, nu sitter vi här på Impact House i Varberg med Kristoffer Bergendahl.
Oh.
Vem är du, Kristoffer?
Jag är företagare, författare och allmänt härlig kille. Som håller på med presentationsteknik och retorik och mingel och nätverkande. Business English har jag börjat mer och mer med nu på sista tiden också. Och så stresshantering är ett projekt som är uppstartsfasen och en föreläsning som ska lanseras.
Det låter som en jätteblandad kompott av kompetenser.
Mm. Så är det.
Vad är din bakgrund? Var kommer det här ifrån?
Nej, men jag var säljare i 10 års tid från början. Jobbade på en off och sen som innesäljare på ett belysningsföretag. Och lärde mig grunderna där vad gäller just samtal med kund och så vidare. Sen tröttnade jag på det. Kände att jag får utbilda mig till något som jag tror att jag är bra på. Och gjorde en liten inventering av mina kunskaper och insåg att prata med människor och språk har jag alltid varit väldigt duktig på. Så då utbildade jag mig till gymnasielärare i svenska och engelska. Jobbade med det i 10 år, brände ut mig, var hemma och var sjukskriven i 2 år. Och sen så kände jag att nej, nu får jag göra något annat. Så då startade jag inbilda utbildning och har hållit på med det de senaste 3 åren.
3 år har du kört inbilda utbildning.
Yes.
Och det är alltså framförallt föreläsningar som du håller.
Absolut.
Utbildningar. Namnet säger ju det i alla fall, att det borde vara utbildningar.
Ja.
Och sen har du ett författarskap i det också, va?
Mm, precis.
Jag sitter med en bok framför mig här som heter Somliga står på skakiga ben.
Mm. En inte helt orolig bok om storytelling och presentationsteknik.
Nej, jag har faktiskt läst den här boken och jag kan bara hålla med. Den är inte helt orolig.
Nej, härligt.
Många, ska man säga, stories. Bra på storytelling kan man väl säga, för att minnas. Men du, hur hamnade du i... hur insåg du att det är det här jag ska hålla på med?
Återigen, man får göra något slags bokslut var 10:e år och fundera över var i livet man ska gå. Och denna gången när jag gjorde det så insåg jag att jag kan någonting som väldigt få människor kan. Jag kan vara bekväm framför en publik. Jag kan känna av rummet väldigt väl. Och jag kan på ett underhållande sätt förmedla kunskap.
Var det någonting du lärde dig som gymnasielärare? Eller?
Absolut, så är det. Jag brukar säga när folk frågar varför ska jag lyssna på dig vad gäller presentationsteknik så... Det är lite som att ställa sig frågan, jag behöver mjöl. Ska jag gå till killen som har ritat kvarnen och har konstruktionsritningar på den? Eller ska jag gå till mjölnan? Några av våra allra bästa retoriker, de finns i svensk skola idag. Tyvärr några av de allra sämsta också. Men,
ja.
Men några av de allra bästa verkar där. Och det är... Just pedagogik är ett annat sånt ämne som jag tycker borde uppvärderas väldigt mycket. För det finns väldigt mycket kunskap som man inte drar nytta av i det privata näringslivet idag. Pedagogisk kunskap, alltså tittar vi på intern kunskapsförmedling så har de allra flesta upptäckt att det här är ju fantastiskt. Det ska vi jobba med. Vilken kompetens vi har i bolaget. Om vi kunde få människor att dela med sig inom bolaget så behöver vi aldrig ha någon extern konsult eller någon extern fortbildare hos oss. Och så startar man det. Men man funderar inte på att lära dem hur de ska förmedla kunskap. Och det gäller ju att göra den kunskapsöverföringen så effektiv som möjligt. Så att där verkar jag. ganska mycket.
Vad är ditt bästa knep för att göra kunskapsöverföring så effektiv som möjligt då? Det där, alltså, du måste ju kunna bli biljonär om du har den formen.
Ja, nej, det är så pass enkelt. För jag tror ju väldigt, väldigt mycket på enkla tips. Mm. Och det allra, allra bästa, det är det goda exemplet. Och det glömmer vi nästan hela tiden bort. Särskilt om vi är oerhört kunniga inom ett ämne. För då har vi tagit det där exemplet och så har vi brutit ner det i smådelar. Och när vi ska lära någon annan att utföra något så då vill vi ju redovisa all den här kunskapen vi har. Den här djupa kunskapen om alla de här små bitarna som man liksom inte riktigt förstår sig på annars. Och så tänker man att börjar vi där så kan jag ju lära folk att bygga det här. Men det är inte så vi funkar. Vi måste ha helikoptersynen. Mm. Och därför är det goda exemplet magiskt när det gäller att förmedla kunskap.
Vad i de här förmågorna som du har nu då, eller som du har tagit med dig från din tid som säljare, den tid som var det gymnasielärare?
Gymnasielärare.
Vilka skills är det som du har fått använda dig mest utav, eller haft mest nytta utav som egenföretagare då?
Alltså, om man tittar på utbildningar så det är ju där jag särskiljer mig från väldigt många andra. Och det är ofta den responsen jag får också när jag har bedrivit en heldagsutbildning i presentationsteknik exempelvis. Så är deltagarna fascinerade över med vilken tydlighet och vilken detaljrikedom jag uppfattar deras framträdanden. Och sen kan erbjuda konstruktiv kritik och vi kan diskutera och ge dem feedback och så vidare och så vidare. Och den superkraften har jag ju fått med mig från lärarskapet. Utan att ha varit lärare så skulle jag inte kunna se alla de här detaljerna.
Men innebär det du att då i ditt läraryrke fick du möjlighet att sitta och granska andras presentationer då? Eller har du suttit och granskat dig själv? Var utvecklar du den kunskapen?
Nej, men det är ju så. Alltså, som lärare så i den svenska skolan, och det är ju någonting som den svenska skolan gör väldigt bra. Man skäller mycket på hur det fungerar idag, men man litar på lärarna. Man litar på yrkeskunskapen. Och det gör att man får lägga upp sin utbildning relativt fritt. Jag är till exempel inte så intresserad av Shakespeare. Det är inte en kille som tilltalar mig så mycket. Så att jag har behandlat delar av litteraturhistorien i svenskan när jag var verksam lärare ganska styrmoderligt kan man säga.
Rebell. Ja.
Och istället lagt den tiden på kunskaper som eleverna faktiskt behöver. Och att prata framför folk, det är en sån färdighet som är nödvändig i yrkeslivet oavsett vad man ska jobba med idag.
Mm. Absolut. Och det är, om man nu tittar på mitt eget deltagande i entreprenörslivet så blir jag själv så här förundrad när jag skulle pitcha en av de första idéerna som jag hade. Och jag fick, jag tror det var 3 minuter, vilket faktiskt är ganska lång tid. Jag fick 3 minuter på mig att pitcha en idé. Det här för en finansiär då. Då tänkte jag, men hur tusan ska jag kunna förklara allt det jag har tänkt på så länge på 3 minuter? Mm. Och jag tyckte att det var helt idiotiskt det där upplägget. Men fick ju snart lära mig att det kanske inte handlar om att pitcha hela idén. Utan Nej. Det kanske handlar om att skapa nyfikenhet, att vilja prata vidare.
Precis, precis. Mm. Och lära sig att se kärnan i det man faktiskt erbjuder direkt. Och kunna presentera den på ett bra sätt. De allra flesta som pitchar idag, de börjar ju med ett hej, Christian heter jag. Jag kommer från och nu ska jag prata om det här. Och då sover ju publiken redan. Då har de lämnat rummet mentalt och gått ut och lagt sig i gröngräset och tittat på molnen istället.
Vänta nu. Och så att om jag inleder med att presentera mig och tala om vad jag ska prata om så har jag redan, då har jag redan förlorat publiken.
Absolut.
För dem, hur ska jag göra då?
Om du har en samling människor som sitter och lyssnar på en pitch, då har de hört 1000 pitchar. Och av de 1000 pitcharna så har 999 börjat på exakt samma sätt. Mm. Och där stänger vi av. Så varför inte vända på det? Det handlar alltid om att närma sig det man ska säga på ett spännande sätt. Var oväntad initialt. Om ens affärsidé bygger på grönsaker så säger du ingenting, utan då går du fram och så bjuder du på dina fantastiska grönsaker som du har odlat. Så att de får det i händerna innan du börjar din pitch. Och sen börjar du med att ställa en fråga. Var det gott? Mm. Och där är du igång. Där har du nått människor. Det handlar om att väcka känslor.
Så det handlar egentligen om att göra någonting som inte är förväntat eller som alla andra gör, utan att sticka ut lite grann som presentatör. Är det det som du ser?
Absolut. Och inledningen och avslutningen på en presentation, det är ju det man kommer ihåg. Mm. Man minns de första orden och man minns de sista orden när man skickar iväg folk med ett budskap. Allt som är däremellan är egentligen oviktigt. Det är utfyllnad. Sätter du en riktigt bra inledning, då har du publiken med dig. Tittar vi på stand-up-komikerna så vet de ju precis hur det funkar. De börjar med sitt allra bästa skämt. En one-liner som får publiken att knäcka sig. Och sen behöver de inte vara jätteroliga. Då räcker det att underhålla det där skrattet med jämna mellanrum. För att liksom bygga på effekten. Och så avslutar de med en riktig kanon också.
Med sitt näst bästa skämt också.
Ja, men precis, precis.
Ja, men det är väl en ganska klassisk retorik någonstans. Att man ska börja starkt och sen så kan man dala i mitten och så ska man avsluta starkt. Mm. Mm. Du sa att väcka känslor, och det där kan jag relatera till lite grann. Jag har alltid sagt det när jag pratar om kommunikation, att det finns två sätt att nå fram egentligen. Och det ena är det att väcka känslor. Får jag den som lyssnar att känna någonting, så har jag nått fram. Det andra sättet att nå fram, det är faktiskt att man löser ett problem. Mm. Det vill säga, jag sitter med ett problem, jag har lösningen på det. Mm. Vad säger du om den teorin?
Nej, men absolut. Inom presentationstekniken och retoriken framförallt så pratar man om gamla klassiska ethos, pathos, logos. Där logos är ju logiken, patos är känslolivet och ethos är förtroendekapital, kan vi säga, för att översätta det på ett bra sätt. Och du måste ju utstråla ett visst förtroende, en viss pondus från scen med hjälp av ditt ethos. Du måste på något sätt använda logik för att övertyga, men där det egentligen sitter, det är i känslorna. Det är patos hela vägen, och det ser vi ju i svensk politik och politik över hela världen idag. Det är totalt känslostyrt. Mm. Känsloargument vinner varenda gång. Tittar vi på våran mest kända talare för tillfället, kan du få gissa vem det är?
Jag satt just, det drog igång mig direkt där. Våran mest kända talare, pratar vi i Sverige då? Eller är det...
Ja, internationellt.
Internationellt? Det måste ju vara någon som är väl citerad. Kan det vara Trump?
Greta Thunberg.
Greta Thunberg, ja.
Ja. Och när hon höll talet, när hon darrade och skakade av ilska i FN, det var ju helt fantastiskt. Det var ju gåshud på armarna. Och det var inte budskapet, utan det var hennes känsla som gick fram så fruktansvärt tydligt. Och det övertygar människor. Mm. Då får hon med sig folk. Så att våga känna själv och att våga ta platsen.
Mm. För mig så känns det som att det handlar mycket om att vara autentisk i det man vill förmedla då. Att om inte jag har övertygat mig själv och tror på mig själv eller min egen produkt, så kommer jag inte övertyga någon annan heller.
Absolut, så är det ju. Mm. Och samtidigt så är det ju så att jobbar du som föreläsare som jag, så jag har ju olika moment i mina föreläsningar där det är ordagrant vad jag säger från gång till gång. Däremellan så kan det vara improviserat, men olika delar är precis likadana. Och då gäller det ju att kunna få det att framstå som att jag säger det här för första gången. Mm. Annars så blir det inte bra.
Nej.
Så att samtidigt som det gäller att vara genuin och äkta, så fake it till you make it lite grann också. Det är inte fel att låtsas.
Nej, men det låter också som att det ligger en hel del övning bakom. Om du säger att du har samma, i princip samma mening som du säger varje gång. Mm. Men du har lite grann av dem improvisera kring. Då bör det vara så att du har övat en del, eller?
Ja, så är det ju. Jag skriver ju, när det gäller just föreläsningar, så skriver jag ju dem ord för ord. Och sen gör jag samma sak som jag alltid säger till mina elever att göra. Lägg bort manuset och titta aldrig på det sen igen. För då sätter man grunderna i sig, och så har man det. Och när man sen är ute och föreläser, och när man är ute och pratar och använder sig av materialet, då hittar man de där kärnformuleringarna någonstans bak i minnet. Och så kommer det ut ur munnen och så blir det härligt. Och så får man ett skratt och ett leende och en klapp på axeln.
Men om jag nu ska bestämma mig för att bli en grym föreläsare här. Hur övar jag det? Alltså, du säger att jag ska öva, men menar du att jag ska stå och dra den här föreläsningen i spegeln hemma? Liksom? Eller hur gör man?
Absolut. Det är enda sättet. Jag brukar stå vid köksön och utan spegel och prata ut mot ängarna som jag har framför mitt hus. Fullt påslag med kroppsspråk och röst och allting, och övar in betoningar och så vidare och så vidare. Så att så är det. Det finns inget annat sätt att lyckas på än att verkligen, verkligen öva. Mm. Och det ser man ibland. Om jag är inbjuden till ett ställe där det är en annan talare, så vissa talare gillar att stå precis innan föreläsningen och köra igenom hela talet i huvudet. För att motverka nervositet naturligtvis. För alla människor blir nervösa, även om man har det som yrke. Och då, det är lite som att se en skidåkare, en slalomåkare som står och går igenom hur de ska svänga i de olika portarna. Mm. Och sätter den här rörelsen i kroppen. Likadant gör en del föreläsare precis innan.
Så att Stenmark, han hade rätt helt enkelt.
Stenmark hade alltid rätt i allt han sa.
Ju mer jag övar, desto mer tur har jag.
Ja, precis, precis.
Ja, fantastiskt. Du har nu gett oss några exempel här på, eller ska vi säga några goda råd snarare. Det vill säga, vi ska inte glömma det goda exemplet, det är ett bra sätt att nå fram. Mm. Vi ska inte öppna eller starta ett tal med de där klassiska, det här heter jag, det här ska jag prata om. Mm. Utan vara lite mer oväntad och öva, har också sagt att vi ska göra. Vad är mer viktigt då, om jag nu ska stå och prata inför publik?
Kroppsspråk naturligtvis.
Ja.
Livsviktigt. Det finns lite olika siffror på det där. En som ofta citeras, som inte har någon egentlig vetenskaplig grund, men som jag själv också använder mig av för att skapa effekt. Det är en amerikansk siffra som ligger på 93%, och den hittar man så fort man googlar överallt. Att 93% av all mellanmänsklig kommunikation är kroppslig. Det lämnar 7% till själva orden.
Mm.
Och då kan du ställa dig frågan, senaste gången du stod framför en grupp och pratade, hur mycket tid hade du lagt i förberedelse på orden och hur mycket tid hade du lagt i förberedelse på kroppen?
Jag skulle säga att det är väl i förhållande till ungefär 100-0.
Nej, men precis, precis. Så att vi måste lära oss att kroppen är en jättestor del av det. Och med det så menar jag naturligtvis inte bara den här veven med armarna som man lär sig på gymnasiet, utan ansiktsrörelser, mimik, allting är inkluderat där. Att leendet når hela vägen upp i ögonen. Mm. Till exempel. Och det är ju precis som vi sa innan. Det handlar om att vara ärlig. Och vara ärlig mot dig själv och ditt eget kroppsspråk. Du kan ha ett ganska litet kroppsspråk, men vara oerhört expressiv ändå.
Mm.
När jag växte upp så fanns det ju ett program på tv som hette Gäster med gester. Det var kända människor som gjorde charader på bästa sändningstid på fredagar.
Ja, det känner jag igen faktiskt. Ja. Ja. Mm.
Trodde vi var underhållning på den tiden. Men där fanns det en farbror med som hade ett jättelitet kroppsspråk. När han skulle, alltså Björn Skifs och de andra, de rullade runt på golvet och liksom slängde sig och var alldeles överdrivna. Men han gick alltid upp och så ställde han sig och så tog han upp händerna i brösthöjd. Och så började han lite så här små rörelser och så höll han på med de här små rörelserna.
Jarl Borssén.
Precis. Underbart. Och han var bäst av allihop. Han var snabbast på att förmedla det han ville. För han hade ett helt unikt eget kroppsspråk. Så att försök aldrig härma någon annan. Utan var dig själv. Men hitta dig själv i det. Och du ser ju nu när vi sitter och pratar här. Så jag gestikulerar hela tiden. För att jag behöver göra det för att hitta orden.
Jag sitter och undrar varför. För det här är ju bara en ljudfil. Liksom.
Precis.
Men går kroppsspråket igenom även när du pratar i telefon eller när du sitter så här och pratar?
Det gör det ju absolut. Det gör det absolut. Och det är ju en riktig klassiker om man ska ringa ett viktigt samtal. Så ställ dig upp. Promenera runt och prata. Och använd din kropp medan du pratar. Inte bara blir du mer engagerande utan du får också tillgång till ett helt annat register i din röst. Nu när vi sitter ner så låter rösten på ett visst sätt. Men om jag skulle ställa mig upp nu så kommer rösten sjunka lite grann. Vilket gör att man får mer pondus helt enkelt. Man blir mer trovärdig. Mm. Och det hjälper till att bygga just etos och trovärdigheten som vi var inne på förut.
Ja, jag köper alltid du säger. Nu har vi ju gett 4 stycken tips här. Mm. Och det där med listor har jag läst i din bok att det är ganska bra för det första, för det andra, för det tredje så här.
Precis.
Då kanske vi ska landa på 5 i alla fall då. Har du ett 5:e tips?
Ja, struktur skulle jag väl säga då.
Struktur?
Ja, men precis. Ha en färdig struktur. Och där är ju också en sån härlig. När jag började så funderade jag över hur ska jag kunna förmedla det här på ett bra sätt. Att struktur är väldigt viktigt. Så att då skrev jag och sen sa till mina studenter och elever och andra som jag pratade inför att ditt jobb som talare det är att fatta åhöraren i handen och leda dem igenom föreläsningen. Väldigt välfunnet tyckte jag själv, klappade mig på ryggen och så höll jag på med det där. Kanske ett halvår, ett år innan jag en dag la till. Ja, lite som en ciceron. Och då insåg jag att ja, Cicero, det var ju den romerske retoriken som är världsberömd. Och att vara en ciceron innebär precis det här, att man har djup kunskap och kan leda folk igenom någonting och visa upp. Så att inget av det jag lär ut är några nyheter. Jag får ibland frågan, vad har det hänt något på retorikens område de senaste 2000 åren? Eller 2500 åren? Och då brukar jag säga, ja, absolut. Vi har fått PowerPoint. Det har hänt. Annars är det samma grundregler som vi jobbar med, som vi gjorde ända från början.
Är det en fördel eller en nackdel att vi har fått PowerPoint?
Alltså det där tvistar de lärde om. Och i min bransch särskilt så är det ett hett diskussionsämne. Mm. Och går man på mycket föreläsningar, då har det ju varit väldigt mycket mindre evenemang på sistone på grund av covid-19. Men går man på mycket föreläsningar så har man börjat märka att blädderblocket har gjort comeback på scen. Mm. Och det var ju helt borta under många, många år. Mm. Nu har det ju skapats en slags motrörelse mot PowerPoint-presentationer som jag förstår, men inte fullt ut håller med om. För använder man PowerPoint på rätt sätt så är det ett magnifikt verktyg att ha med sig på scen. Använder man blädderblock på fel sätt så är det helt värdelöst att ha med sig på scen också. Så att alla de här verktygen, det är hjälpmedel. Det är ju du som är presentationen. inte din PowerPoint eller ditt blädderblock eller ditt äpple. Eller som i Gustav Fridolins fall, kolbiten som han reste runt med en hel valrörelse.
Just. Ja, det där med PowerPointen, det kan väl också känna igen mig att det kan vara både en hjälp och det kan vara en nackdel. Och man ser ju ofta att föreläsaren står och föreläser för PowerPointen.
Ja, precis. De har sina stödord där och så står de och pratar med sina stödord. Då ska man ju låta den vara, naturligtvis. Mm. Då är det bättre att ha sina stödord på ett papper. Mm. Och titta på det och sen ha kontakt med sin publik. Mm. Men det, du kan ju åstadkomma saker med en PowerPoint som du inte kan utan. Mm. Du kan addera ett värde till din föreläsning, till ditt anförande med hjälp av bilder eller med hjälp av ljud eller film och så vidare och så vidare. Så att det finns väldigt, väldigt stora möjligheter. Problemet är att man fastnar ofta i att använda det som stödord.
Mm. Ja, där är väl tipset då kanske att inte använda det som talarstöd utan använda det som åhörarstöd.
Exakt.
Och så ha sina egna, sitt eget talarstöd.
Bra, jag tar med mig det.
Härligt. Vi har pratat om det goda exemplet. Att inleda och avsluta lite oväntat. Att öva kroppsspråk och vi har pratat struktur. Är det de viktigaste variablerna här nu? Eller har du någon bonustips också?
Alltså jag kan fortsätta hela dagen. Nej, men det här är väl de allra viktigaste. Det skulle jag väl säga. Sen om vi ska ta ytterligare ett gott råd. Så blir det nog precis det vi har pratat om tidigare. Var dig själv, var på riktigt och framförallt var engagerad. Det spelar ingen roll om det du säger är oerhört välformulerat eller om du snubblar på orden eller hur du egentligen tilltalar din publik. Om de ser på dig att du är genuint intresserad av ditt ämne och att du brinner lite grann för det du pratar om, så kommer de att lyssna på dig. Mm. Så att även om du har en dålig dag, för det har vi alla, så när du väl hamnar framför din publik, då måste du slå på det där. Och då måste det du pratar om vara det roligaste du vet i hela livet. För är det det, så kommer folk lyssna på dig.
Mm. Ja, jag köper det. Det är så när man lyssnar på någon själv som är engagerad och sådär. Det märks ju, tycker jag själv. Så att jag säger inte emot det alls. Men superbra. Och mycket av det här som du har pratat om nu, det kan vi faktiskt läsa om i din bok. Mm. Som heter Somliga står på skakiga ben.
Absolut.
Jag har läst den själv och kan bara rekommendera att är det så att man är nyfiken på att bli lite bättre eller få lite handfasta tips på hur man blir bättre själv som talare, så är det en ganska lättläst och ganska handfast tips. Så jag rekommenderar starkt.
Ja, men vad roligt. Det var ju så lite när jag skulle skriva den att jag funderade över, eftersom jag själv avskyr facklitteratur. Mm. Jag klarar inte av att sätta mig och läsa facklitteratur. Jag har gjort det i överflöd, men klarar inte riktigt av att göra det. Så fick jag fundera över hur skulle jag lägga upp detta för att det skulle vara intressant att läsa. Så den är ju baserad på storytelling och historieberättande. Och sen ur det så plockar jag ju tips som dyker upp på tipsidor och sådär. Så att målet är att det ska vara roligt och härligt och erbjuda en läsupplevelse samtidigt som man lär sig något, kan man säga.
Mm. Jag måste bara fråga, för här är en liten story om när du och din fru bestämmer er för att springa Hallandsleden, tror jag det är, va?
Ja, men precis.
Och ni drar på er löparkläderna och parkerar en bil vid starten och en vid målet och sen så springer ni i typ 2,5 timmar rätt ut i skogen.
Yes.
Och när ni väl kommer fram till bilen så inser ni att ni varken har bilnyckel eller telefon.
Vi tvistar fortfarande lite grann om vems fel det var. Jag hävdade att det var hennes ansvar eftersom hon körde den bilen.
Ja, okej.
Okay. Ja, men ja, vi behöver inte gå in djupare på det.
Vad hävdar hon då?
Nej, men hon hävdar att jag borde ha tagit med mig nyckeln.
som hon hade.
Ja.
Ja, okej. Okay. Mm. Bra. Logiskt.
Ja, nej, men det är olika.
Där hände det någonting.
Mm. Ja, men precis. Vi kommer då fram efter 2,5 timmes löpning. Jag är fullkomligt utmattad. Min fru är ju lite starkare än vad jag är, så att hon har ju fortfarande lite tryck i benen. Men kommer fram och upptäcker att bilnyckeln är kvar vid starten. Och där är ju frågan, vad gör man i det läget? Så att vi började ju leta efter telefoner, det hade vi inte. Så kom jag på att ungefär 150 meter tidigare så passerade vi ett killgäng som satt och grillade och skulle sova i ett vindskydd. Och tänker jag gå bak till dem och fråga om jag kan få låna en telefon. Så får jag ringa efter hjälp av någon som vi känner. Så att jag kommer till dem och säger, ja, ni såg ju mig komma springande här för en liten stund sedan. Jag tänkte, skulle jag kunna låna en telefon eller så? Vi har nämligen glömt bilnyckeln. Då tittar en av killarna, inte särskilt vänligt ska jag säga, utan väldigt, väldigt brysk uppsyn. Och så tittar han på mig och säger, du får låna min bil. Och så tar han upp bilnyckeln och kastar den till mig. Och i det läget så känner jag, men vad gör du? Alltså man ger inte bara bort sin bil till en främling mitt i skogen. Och jag tänkte, vill du ha något, ska jag lämna kvar saker hos dig så du får ha lite säkerhet och så? Ja, men precis. Och han sa, nej, kör iväg och hämta nyckeln bara. Hej. Och sen fortsatte han att prata med sina kompisar. Det där är ju en alldeles fantastisk liten händelse som har färgat mig ganska mycket. Just det där med att man hjälper varann och att man vågar lita på folk. Mm. För det där är ju alltså en oerhörd tillit han visade. Han gjorde bedömningen, den här killen är ärlig. Jag kommer inte tycka om honom, för jag är på lite dåligt humör, men han kan få låna min bil ändå. Så
ja.
Sen tankade jag den naturligtvis och köpte lite chips och lite choklad och så till dem på vägen tillbaka. Och lämnade den och så fick de en liten påse med snacks. Och tänkte jag, nu kanske han blir glad. Men nej då, det är ingenting. Du tankar med diesel va? Så han, det var det enda. Ja, det stod på tanklocket.
Men det här var ju egentligen en story om tillit.
Mm. Absolut.
Och ja, det var ett långt intro till vad betyder det i en talarsituation? Liksom. Mm. Hur får du tillit hos publiken liksom, när du ställer på scen?
Och det får du ju genom att lita på dem. Alltså tillit är ju någonting som är ömsesidigt. Så att det är något som de allra flesta missar. Att de tror att så fort man ställer sig på scen så är det mitt ansvar att leverera. Och det är det visserligen, men du kan inte göra det utan din publik. Du måste lita på att de faktiskt är med dig i det. Och är de inte det så kommer du inte lyckas. Nu, för er som lyssnar, så kryper Christian snart runt här under bordet och letar efter olika saker.
Vi höll på att trappa strömmen till datorn här, men nu har vi räddat det.
Mm. Ja, men härligt. Ja. Det är tillit till strömförsörjningen.
Ja. Mm.
Nej, men att lita på sin publik. Och vi har ett gemensamt ansvar. Både när vi är publik och när vi är talare eller föreläsare. Eller om vi ställer oss upp på veckomötet på jobbet och ska ha en dragning. Så har vi ett gemensamt ansvar att hjälpa den som står där framme och pratar. För det är en svår situation. Mm. Och det går inte om man inte får lite nickningar, lite leenden, lite skratt och så vidare. Det vet alla människor en gång vid ett typ av tillfälle i livet. Men sen glömmer de det normalt sett alla andra tillfällen. Och då vi har med oss det är på bröllop. För då lyssnar alla fantastiskt uppmärksamt. De är jätteglada och de bjuder på skratt och leenden och applåder för saker som egentligen inte är särskilt roliga. Mm. Så att på bröllop är vi som bäst som publik.
För då vill man skapa en minnesvärd kväll för de som faktiskt gifter sig.
Ja. Exakt.
Ja, det ligger någonting i det. Du, vi har pratat jättelänge om din bok här och de här tipsen som du har. Men jag vet att du är, i och med att du har släppt den här boken så är du författare. Och du har inte legat på latsidan när det kommer till att skriva.
Nej.
Sen du släppte den här boken. Och det är inte så länge sedan, eller hur?
Nej, i oktober kom den 2019. Så att,
den är snart ett år gammal. Mm. Och under den här tiden som har gått då, så har du skrivit nästan en bok till, eller?
Ja, absolut. På torsdag har jag gjort det.
På torsdag har du skrivit en bok till?
Ja, det är 3 dagar kvar.
Det är så jag jobbar med deadlines. Ja, jag vet att precis. På torsdag är du klar.
Ja. Mm. Nej, men då är jag färdig med nästa uppföljande till den här, kan man säga. Och det blir en lite kortare bok. Och den blir tvådelad. Jag pratade tidigare om att jag tycker att vi måste uppvärdera pedagogik som ämnesområde. Så att jag har tagit fasta på det. Och helt enkelt skrivit ner mina 10 bästa pedagogiska tips på ena sidan av boken. Och vänder man på den så är det en ny framsida och där är det de 10 bästa tipsen till dig som talar framför folk.
Okej, så det är en kort version av den här då kanske?
Det kan man säga. Och lite andra saker än vad som är med där också.
Ja, då måste jag läsa den också. Ja.
Mm. Mm, nej, men det, så blir det.
Ja, men vad spännande. Var släpps den här boken? Vad hittar jag den?
Bad Libris, Bokus, de vanliga nätbokhandlarna.
Lagom till julhandeln.
Ja, jag tänker det.
Ja, härligt. Mm. Du, Kristoffer, tack snälla för din medverkan. Det har varit superspännande och jag hoppas att vi ses i andra sammanhang här live.
Absolut. Också. Absolut.
Så småningom.
Tack för att jag har fått komma hit. Det har varit otroligt roligt att få prata om sig själv. Det är ju mitt huvudintresse i livet, så att jättemysigt, verkligen.
Ja, det kändes ju autentiskt.
Ja, men precis. Om man ska prata om sånt man brinner för.
Tack så mycket, Kristoffer.
Mm, tack själv.
Hej, hej.
Hej.
Är ni nyfikna på att prata mer med Kristoffer eller om ni är nyfikna på hans utbildningar så når ni honom på www.inbilda.nu. Så www.inbilda.nu. Tack för den här gången och glöm inte att prenumerera på podden. Man vet ju aldrig när det dyker upp ett nytt avsnitt. Då får ni en liten pling i inboxen när det kommer ett nytt avsnitt. Och jag vill också säga att de här avsnitten, de är en del av Co-Create som är ett samverkansprojekt mellan Companion Halland, Högskolan i Halmstad och det finansieras av Region Halland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tack för idag!